Nu ska jag predika, tänkte jag. Och det är första Samuelsboken kapitel 14. Jag har ju predikat Samuelsboken ganska många söndagar. Men det var kanske ett halvår sedan sist. Och då handlade det om Jonatan, kung Sauls son. Ni vet att Israel och Filisterna bråkade och krigade. Och Jonatan var modig och var ledd av Gud och slog till liksom i förväg, så att säga. Det visade sig att Gud hade gett Filisterna i Israels hand. Så segern var inom räckhåll tack vare Jonatans modiga hjältedåd. Och nu kommer vi till det som händer efter. När nu kung Saul ska träda in som en kung och göra slut på Filisterna. Det är det läget vi är i just nu. Och ni kanske har sett rubriken Sauls dåliga andliga ledarskap. Och när man som predikant då kommer till den här texten, så tänker man, ja, men det är väl inget roligt att predika om andligt misslyckande liksom, och dåligt ledarskap. Ska vi inte predika ett bra ledarskap? Och hur man kan vara liksom, lära sig andliga principer på ett bra sätt. Det är det vi vill höra. Men nu kommer vi till den här texten. Och jag kan inte bara hoppa över den så här. Så jag tänkte att jag studerar den. Och så börjar jag se liksom, vad mycket gott man kan lära sig om man vänder på det. Liksom. Om man lär sig från Sauls misslyckanden och vänder på det. Att vad kan vi lära oss på ett positivt sätt? Så det är det vi ska fokusera på idag. Är ni med på det? Första Samuelsboken kapitel 14 och vers 24. Fastän Israels män den dagen hade drivits hårt band Saul folket med följande ed. Förbannad vare den man som äter något innan kvällen kommer, och jag har tagit hämnd på mina fiender. Och ingen bland folket smakade då någon mat. Ja, som jag nämnde, Jonatan har varit modig och slagit fienden så hårt så att nu är det bara för kungen att hiva in armén liksom och attackera och göra slut på dem. Det är scenariot. Och vad gör då Saul? I detta liksom, det är öppet mål. Om vi ska prata fotbollstermer. Det är öppet mål. Det är bara att sätta bollen i nätet så har du vunnit, Saul. Liksom. Vad gör då Saul? Jo, vi kommer märka det i texten nu att han sätter sig själv i fokus. Jag tror han är lite sur över att hans son Jonatan vann den här segern. Så han bestämmer sig för att framstå som en andlig person i det här läget. Han pålyser en slags fasta för soldaterna. Ingen får äta någon mat. Och det är som att han vill ge sken av att han är andlig och söker Guds vilja i det här och Guds liksom välsignelse över det här kriget. Och ingen i folket smakar någon mat, står det. De lyder han. Trots att de förmodligen tänker att det var konstigt att vi ska fasta nu. Skulle vi inte ta Filisterna liksom? Den första poängen vi kan dra från det här, det var att det finns tider då bön och fasta är jätteviktigt för en kristen. Det finns tider då vi ska sätta av tid för att fokusera på Gud, lyssna på hans vilja. Det finns tider då det är nödvändigt för en kristen. Och om vi inte har det i våra liv regelbundet någorlunda, så fattas det någonting. Liksom. Och så börjar man till slut känna sig andligt hungrig eller andligt trött om man inte ber och fastar regelbundet. Men det finns också tider då man som kristen måste agera. Då läget är liksom, nu är det inte tid för fasta. Nu behöver vi inte lyssna på Guds vilja, så att säga. För han har redan sagt sin vilja. Nu ska vi göra det Gud har sagt. Nu ska vi avsluta fastan och börja jobba. Och det är det läget som Saul är i nu. Så Sauls andlighet som han försöker visa upp för folket var missriktad och egoistisk. Han fokuserar inte på Gud när han fastar. Han fokuserar på att han ska hämnas på sina fiender. Inte att han ska vinna en seger för Gud, utan hämnas på sina fiender. Och sen uttalar han en förbannelse mitt i alltihopa liksom, över den som skulle då må hända bryta den här fastan. Och här tar han sig också rättigheter som han inte har. Vem är han att uttala en förbannelse på det sättet? Är ni med? Han tar sig en roll som inte är hans. Och det är också ett slags andligt misslyckande eller ledarskapsmisslyckande Saul gör här. Han tar sig befogenheter han inte har. Nästa vers. Vers 25. För nu har de då inte ätit någonting, soldaterna. Och så ger de sig in, ger de sig efter filisterna. Så kommer de, står det så här. Allt folk kom in i skogen där det låg honung på marken. Men när folket hade kommit in i skogen och såg den här honungen, så vågade ingen föra handen till munnen till folket kände fruktan för eden. Jonathan däremot, han hade inte hört när hans far band folket med den. Så han räckte därför ut staven som han hade i handen och doppade änden på den i honungskakan och förde handen till munnen. Då klarnade hans ögon. Gud hade alltså genom Jonathan tidigare gett Israel seger. Nu var det bara för Saul att slutföra det här. Det, segern var liksom redan vunnen. Det var öppet mål. Men Gud visste samtidigt att soldaterna var trötta. Det står i det texten. Soldaterna var trötta efter allt krigande. Liksom. Och vad gör Gud då? Jo, han förser sina soldater med honung. Han har redan tänkt, liksom, han har en plan för sitt folk. De är trötta så de ska få honung av mig. Det är lugnt. Går man bara i Guds vilja så förser han med allting som man behöver. Så har Gud tänkt. Men den här eden som Saul har lagt på folket förhindrar Guds välsignelse. För när soldaterna kommer till den här honungen som Gud har förberett för sina trötta soldater, då får de ju inte äta den. För de har gått med på den här fastan. Så här ser vi återigen hur missriktad Sauls andlighet var, hans ledarskap. Gud vill förse sitt folk med det de behöver, men ledarskapet förhindrar. Och en viktig, väldigt viktig poäng man kan lära sig av det här för oss idag, det är att kalla Gud oss att göra någonting, då förser han oss med de resurser vi behöver. Och jag tänker på sådana saker som LP. Om Gud vill att vi ska göra det här med LP, den verksamheten vi har här i församlingen, då kommer Gud förse oss med de personer vi behöver. Han kommer förse oss med de resurser vi behöver. Och så vidare och så vidare. Så här kan man tänka på alla områden. Kallar Gud oss till någonting och vi har fått hans välsignelse att göra det, då kommer han se till så att det funkar. Om vi håller oss till hans väg. Men Jonathan då, han hade ju inte hört det här. Han hade inte varit på plats när Saul läste eller liksom gav den här eden till folket. Så han äter honungen och precis det som Gud hade tänkt händer. Nämligen att det står att Jonathans ögon klarnade. Han fick sin kraft tillbaka liksom. Nu var han med i matchen igen. Nu orkar han fortsätta. Precis det som Gud hade tänkt med hela Israel. Och så kan man ju då också lära sig att när vi tjänar Gud, man kan bli trött ibland. Det ingår i på något sätt. Man är en människa. Ibland känner man att jag orkar inte det här just nu. Men då kan man också veta det, att Gud har förberett någonting för dig. Han kommer ge dig honung så att dina ögon klarnar och du får kraften tillbaka. Gud förser om du tjänar honom. Så kommer vi till nästa vers, 28. Men en man bland folket sa till honom: din far har bundit folket med en ed och sagt, förbannad är den man som idag äter något. Därför är folket utmattat. Jonathan svarade: min far har dragit olycka över landet. Se bara så klara mina ögon har blivit av att jag smakar något lite av honungen. Tänk om folket idag hade fått äta sig mätta av bytet som de funnit hos sina fiender. Hur mycket större skulle då inte filisternas nederlag ha blivit? Här har vi en andligt klarsynt ledare som vet precis vad som är rätt och vad Gud har tänkt. Jonathan förstår precis. Han är helt rätt här. Han berättar exakt Guds plan. Men tyvärr var det inte han som var kung. Men Jonathan helt enkelt bara konstaterar inför soldaterna där att min pappa har dragit olycka över landet. Han har ställt till det. Det här var fel. Det var dumt gjort liksom. Och det man kan lära sig av det är att han har helt rätt. Här har vi en ung ledare som kan se sin samtid och veta vad som är precis rätt och våga säga det. Det är väldigt positivt att ha sådana människor i församlingen och sådär. De ska vi lyssna på. Han har helt rätt här. Det som vi kan lära oss av Jonathan som är lite mindre positivt, det är att han kanske borde ha pratat med sin pappa först innan han skäller ut honom inför alla soldater. Eller hur? Det finns ju ändå någonting där. Alltså man ska kanske visa respekt för kungen. Att inte tala illa om honom bakom kungens rygg. Det känns lite fel. Jag vet inte om ni också får den känslan när han kritiserar sin egen pappa inför alla andra soldater. Det känns inte riktigt rätt. Jag skulle faktiskt vilja hävda att känner man så här, ja men säg till exempel i församlingen att du är en sån här klarsynt ung människa som du ser vad vi behöver göra i församlingen, eller du ser att något är fel som ledarskapet gör. Istället för att prata illa om ledarskapet så kan man åtminstone börja med att prata med ledarskapet. Fråga pastorn eller någon annan som du har förtroende för och fråga varför är det så här? Varför har du föreslagit den här jättedumma eden? Eller vad det nu är liksom. Försök reda ut innan. Men Jonathan är en ung man, så att man är på sätt och vis inte förvånad över att han kanske inte tänkte före han pratade. Det är ett vanligt fenomen även i vår tid bland unga människor. Hur som helst, kommer ett lite längre stycke här. Vers 31. Då står det så här. Men den dagen slog de filisterna och förföljde dem från Mikmash till Ajalon. Folket var mycket uttröttat. Man kastade sig över bytet och tog får, oxar och kalvar och slaktade dem på marken och åt köttet med blodet i. Här vill jag bara stanna. Jag vet inte om ni känner till Moselagen så väl. Men något tror jag man känner till av att judar får inte äta kött med blod i. Eller hur? Det förbjuds uttryckligen liksom av Mose. Vad är det soldaterna gör nu? De är så hungriga på grund av den här knäppa fastan. Så att de struntar i de här lagarna som Mose har gett Israel. Och slaktar djuren och äter dem med en gång liksom. De hinner inte vänta på att blodet ska hinna rinna ut, utan de är hungriga. Så fortsätter vi från vers 33. Man berättade detta för Saul och sa: se, folket syndar mot Herren genom att äta kött med blodet i. Och då sa han: ni har handlat trolöst. Vältra nu fram en stor sten till mig. Sen sa Saul: gå ut bland folket och säg till dem, var och en ska föra hit till mig sin oxe och sitt får och slakta dem här och äta. Synda inte mot Herren genom att äta köttet med blodet i. Under natten förde var och en bland folket själv fram sina oxar och slaktade dem där. Och Saul byggde ett altare åt Herren. Detta var det första altare som han byggde åt Herren. Jo, det som händer nu, det är att soldaterna, för att de ska kunna lyda Sauls ed, bryter de mot Guds bud. Det är det som händer här. Gud har sagt en sak och Saul en annan. Och det blir så här när ett ledarskap har en missriktad andlighet. När man försöker göra rätt fast det blir fel. Och jag har faktiskt, jag tänkte på ett exempel. Pingströrelsen för många år sedan tyckte att det var fel med bio. Och man kunde förbjuda, kanske inte i den här församlingen men på andra håll, man kunde förbjuda unga människor att gå på bio för att man var, tyckte att det var synd. Och då hände ju så att ungdomarna gick på bio ändå. Och sen när de då, när kanske föräldrarna eller äldstebröderna frågade vad man gjorde igår kväll, så ljög de för att inte framstå som att de har gått på bio. Och då har man ju alltså förbjudit någonting som egentligen inte är synd, det vill säga att gå på bio, och orsakat de här unga människorna att ljuga. Hänger ni med där? Då är det alltså, det man gör, producerar av det här, är värre än att gå på bio. Det är bara ett exempel på hur dumt det kan bli när man som ledarskap på något sätt lägger på folket någonting som kanske inte alls är fel egentligen. Man skapar liksom saker som blir värre än vad tanken var. Även om det kanske var en positiv tanke någonstans. Men det kan bli missriktat när man leder på det här sättet. Så på grund av att soldaterna var så hungriga så bröt de helt enkelt mot Guds bud. Ganska allvarligt bud dessutom. Nästa vers. Vers 36. Saul sa, låt oss i natt dra ner och förfölja filisterna och plundra dem ända tills det blir ljust imorgon. Och låt oss inte lämna en enda av dem kvar. De svarade, gör det du anser vara rätt. Men prästen sa, låt oss träda fram hit till Gud. Då frågade Saul Gud, ska jag dra ner och förfölja filisterna? Vill du då ge dem i Israels hand? Men Gud gav honom inte något svar den dagen. Och då sa Saul, kom fram hit ni som är ledare för folket för att vi ska få veta och se vad det är för en synd som har begåtts idag. Ty så sant Herren lever, han som har räddat Israel. Om den också har begåtts av min son Jonathan måste han dö. Men ingen bland folket svarade honom. Okej, vid en första anblick så kan man nästan få för sig att Saul nu plötsligt har kommit till insikt. Nu måste jag fråga Gud om han har gett filisterna i Israels hand. Ska vi vinna det här kriget eller inte? Det är som, ja, men han vill ju veta det från Gud nu. Så han frågar Gud, men får inget svar. Och så blir han förvånad. Men grejen är att Saul har redan fått svar från Gud. Via Jonathan, eller hur? Det står i texten att Gud har gett filisterna i Israels hand på grund av den seger Jonathan gjorde. Så Saul borde veta. Han vet förmodligen. Jonathan har på ett väldigt modigt sätt fått den här segern inom räckhåll. Så det Saul gör är att han vill att han ska få svaret från Gud. Han sätter sig själv i centrum igen. Han vill inte att Jonathan ska få äran för den här segern, utan han vill ha äran. Ytterligare ett dåligt exempel på andligt ledarskap. Här har vi en ung människa, Jonathan, som gör en jättebra sak för Gud, som vinner en seger och som visar resten av Israel att Gud är med oss och vi kommer vinna det här. Då borde ju Saul liksom lyfta fram han. Och liksom, här har vi en person som har gått före och låt oss fortsätta det han har börjat med. Men istället så avbryter Saul alltihopa. Nej, jag ska lyssna på Gud. Jag ska få svaret från Gud. Det är så han gör här. Och som, så att säga, vad ska man kalla det, höga andliga ledare i församlingen. Ni missförstår mig rätt nu, men ni förstår vad jag menar. Så att vi som kanske har en församlingsledarposition i församlingen måste våga lyfta fram de unga, modiga, de behöver inte ens vara unga, de kan vara vilken ålder som helst, men modiga människor som på något sätt gör någonting för Gud och är välsignade av Gud och sätter bollen i rullning och ja, men låt oss hänga på dem. Jag som pastor ska väl inte stå och förhindra det Gud gör genom dem, utan tvärtom. Ge dem utrymme. Jag kan träda tillbaka. Låt den här personen nu få göra det som Gud gör genom den personen. Eller hur? Det är väl ett mycket bättre sätt än att säga till den personen: nej, nu får du lugna ner dig lite här. Det blir lite för mycket av den här ungdomliga entusiasmen. Sätt dig här. Nu ska vi i äldstekåren fråga Gud om det här verkligen är rätt. Det blir som att, nej, jag vet inte, det blir konstigt. Man dämpar det Gud gör, man stoppar det Gud gör och man sätter sig själv i fokus på ett osunt sätt. Bättre är väl att ge den personen lite vägledning, stöttning och så vidare. När Gud öppnar en dörr, då ska vi gå in i den dörren, inte fråga om den är öppen. Det ser vi väl liksom. Och återigen, liksom, ibland är det tid för bön och fasta. Ibland är det tid att förkunna, att vittna, att göra något för Gud. Liksom. Sen. Sen fortsätter Saul i sin oerhört konstiga andliga ledarskap här. Att han förstår att något är fel eftersom han inte får ett svar. Se nu hur han sätter sig själv i centrum igen. Han fick inget svar från Gud. Så någon har syndat. Liksom. Någon annan. Och han är helt säker på att det är varken han eller Jonathan. Kommer vi få se här alldeles strax. Så han menar att någon har syndat. Vi ska ta reda på vem det är. Liksom. Vem av er här har syndat? Någon är det. Det han borde ha tänkt på. Det är att det kanske är så att någon har syndat. Men låt oss då fundera på vad är det som har blivit fel. Liksom. Vi ska se det i nästa vers här nu. Vers 40. Då sa han till hela Israel: ställ er på ena sidan, så ska jag och min son Jonathan ställa oss på andra sidan. Folket svarade Saul: gör det du anser var rätt. Saul sa till Herren, Israels Gud: låt sanningen komma fram. Då träffades Saul och Jonathan av lotten, och folket gick fritt. Och Saul sa: kasta lott mellan mig och min son Jonathan. Och Jonathan träffades av lotten. Saul sa till Jonathan: tala om för mig vad du har gjort. Då talade Jonathan om det för honom. Med änden av staven som jag hade i handen tog jag lite honung och smakade på den. Här är jag, ska jag nu dö? Och Saul svarade: må Gud straffa mig både nu och senare. Du måste dö, Jonathan. Det kan vara så här att när man som ledare i en församling, om man känner liksom att det går inte som man har tänkt, det är ingen framgång i arbetet, då är det lätt hänt att man tänker så som Saul gör. Men Timrå, det är ett hårt andligt klimat. De är inte intresserade av Jesus här. Det är tufft. Liksom. Det är inte som i Småland, där de är öppna. Liksom. Eller om man tänker, men våra medlemmar här i församlingen, de går aldrig på bönemötena. Liksom. Det är ingen vidare andliga människor här. Det är inte konstigt att Gud inte välsignar. Eller hur? Visst kan man tänka så. Det är lätt att komma in i det tänket. Men jag tror det kan stämma. Jag säger inte att det inte gör det. Men vad Saul borde ha gjort är: först gå till dig själv. Se om det är något du har gjort som är fel. Och så borde vi också göra som ledare i församlingen. Är det något som går det trögt? Ja, men är det något vi gör fel kanske? Börja med att granska oss själva i alla fall. Hur som helst så gör Saul. Han ställer sig själv och sin egen son Jonathan bredvid sig. Och så folket på den andra sidan. Och så kastar de lott. Det kallas urim och tummim. Förmodligen är det som det handlar om här. Det är en grej för att ta reda på Guds vilja. Man använder stenar. Och det ska då visa sig vem som har syndat. Och Saul har inte för ett ögonblick en tanke på att det skulle kunna vara han eller hans son, Jonathan. Det är därför han vågar ju vara så här modig. Liksom. Men så visar det sig att det är Jonathan. Och då säger han: Jonathan, då måste du dö. Och här tror jag att alla vi som har någon form av ledarfunktion i församlingen måste inse att när vår det vi har börjat med, våran process, vårt ledarskap, de grejer vi försöker göra i församlingen, när det bara blir värre och värre och mer fel och mer fel, då måste man någonstans stanna upp och besinna sig. För som ni ser här så blir det för Saul bara värre och värre och värre. Och nu är han alltså ett svärdshugg från att döda sin egen son. Man kan tycka att han borde ha besinnat sig lite tidigare, eller hur? Och inse att det här går åt fel håll, eller hur? Visst får man den känslan av den här texten. Men han är som att han förhärdar sig. Han tänker, nej, det är jag som har rätt. Och ingen annan kan ha fel. Jag vill inte tänka efter en sekund. Och till och med om min egen son måste dö så tänker jag ändå fortsätta på min väg. Han har ju helt tappat kontrollen över sig själv. Alltså. Så lärdomen där är, stanna upp om man ser att allt bara går åt fel håll och det bara blir värre och värre. Ödmjuka sig lite liksom. Vi kan faktiskt vara jag som har gjort fel. Men nu kommer vi till vändpunkten i texten. Men folket sa till Saul, skulle Jonatan dö? Han som har skaffat Israel den här stora segern. Det får inte ske. Så sant Herren lever, inte ett hår från hans huvud ska falla till jorden. För med Guds hjälp har han idag utfört detta. Så friade folket Jonatan. Han behövde inte dö. Och Saul drog hem utan att vidare förfölja filisterna. Och filisterna begav sig hem till sitt. Så avslutningsvis nu. Saul har bara fortsatt steg efter steg i fel riktning utan att förstå hur dum han är. Och Israels folk, soldaterna, de har hängt på. De har visserligen tänkt, det här är konstigt, varför gör Saul så här? Men okej, det är han som är kung. Han får bestämma. Vi följer honom. Okej. Jonatan, den modige unge ledaren, har förstått att det här är galet. Det här vill vi inte ha med att göra. Det är fel. Men okej, det är Saul som är kung. Vi gör som han säger. Men nu får det räcka. Nu sätter folket ner sin fot. Nu är det nog på Sauls galenskaper. Ska han döda Jonatan liksom, som har gett oss den här segern? Den enda av alla i armén som vågar säga sanningen. Ska han få lida för att Saul inte har kontroll över sig själv? Nej, nu får det vara nog liksom. Folket sa ifrån till slut. Och Saul fick skamset backa liksom. Han fick dra sig tillbaka. Och vad kan vi lära oss av det? Jag tycker det på någonstans finns det en någorlunda fin princip i att folket följde en. De gjorde som Saul sa, de hade en viss respekt för hans ledarskap. Det är bra, tycker jag. Men det får inte urarta. Liksom. Man ska ju inte lyda en ledare när man helt uppenbart ser att han går fel. Någonstans får det vara nog. Liksom. Någonstans måste man våga säga ifrån. Och man ska inte klaga på ledaren varenda gång han gör något fel. Liksom. Så fort det blir något minsta lilla fel ska man inte behöva klaga på det. Men någonstans finns det ändå en gräns. Och det tycker jag är tydligt att den här texten visar. När folk börjar lida för det dåliga ledarskapet, då får det vara nog. Liksom. Nu säger vi ifrån. Det var inte så att han blev avsatt som kung. Men folket sa ifrån, du får inte göra det här längre. Nu, här är gränsen. Liksom. Även om en ledare är kallad och smord av Gud, vilket Saul var. Han var smord av Gud till att vara kung. Så finns det en gräns. Ni har säkert hört det här bibelåret ibland att rör inte min smorde. Som man brukar säga om andliga ledare som är dåliga andliga ledare. Att man ska inte ifrågasätta dem, för det står i Bibeln att rör inte min smorde. Men här står det att folket fick nog och sa ifrån. Så det får man visst. Till och med en smord ledare som Saul. För att bara för att man är smord av Gud betyder inte att man automatiskt är befriad från sunt andligt ledarskap. Det betyder inte att man är automatiskt befriad från att frestas, att missbruka sin makt. Avslutningsvis då. Det här kriget kunde Saul ha vunnit och helt fått slut på filisterna. Men tack vare att han inte hakade på vad Gud gjorde så var det bara liksom en halv seger på något sätt. Såg ni det i texten liksom att det sista där. Saul drog hem utan att vidare förfölja filisterna och filisterna begav sig hem till sitt. Det var som att det kom av sig där liksom. Israel kunde ha vunnit där. Men de fick backa tillbaka. Och sen kan man läsa i resten av Samuelsboken hur kriget bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. År efter år. De fick aldrig lugn och ro. Så här kunde de ha fått slut på det. Men tyvärr, på grund av dåligt andligt ledarskap så kom segern av sig. Och nu då, sammanfattningsvis. Till att börja med, fokusera din andlighet på Gud, inte på dig själv. När Gud ger oss ett uppdrag så ger han oss också resurser för att klara av uppdraget. Tänk på honungen. När du ser någonting i församlingen som du tycker är fel, prata med ledarskapet först och prata inte illa om ledarskapet i onödan. Det är viktigare att följa Guds regler än församlingsledarnas regler. Också en viktig poäng. Nästa viktiga poäng är att ibland är det tid att be och fasta, men ibland är det tid att agera istället för att fasta. Nästa punkt. Bedöm dig själv först. Granska dig själv först innan du dömer andra. Och när du är på ett sluttande plan av dina dåliga beslut och det bara blir värre och värre och det börjar gå ut över andra människor också, stanna upp liksom, ödmjuka dig själv och tänk igenom ifall det är någonting du har gjort fel någonstans. Och till sist. Vi ska följa våra ledare, men vi ska också vara tillräckligt modiga att våga säga ifrån när det går för långt. När en ledare börjar missbruka sin makt, om man säger så. Att våga säga det, säga ifrån.